Och en ganska bra, ska man säga, liknelse som jag stötte på i ett uppdrag jag hade för några år sedan. Det var faktiskt en PO som sa att man behöver vara bra på att dansa i trappan.
Välkomna till Lättrörligt. Här pratar vi om agilitet, förändringsledning och ledarskap. Jag heter Alex och vid min sida har jag Jesper. Luta dig tillbaka eller för all del framåt om ni föredrar det, för nu drar vi igång.
Eller är vi så med så att vi kan börja rakt av, eller?
Ja, jag tror det.
Ja, men då så, vad fan, take it away då, Jesper.
Ja, du, vad är vi nu den här gången?
35.
35, ja, men rent fysiskt tänkte jag.
Jaha, vi är i din stuga i outskirts av Frölunda.
Ja, i Askim faktiskt. Mm. Ja, vi har spelat in här innan.
Mm, men det är typ ett år sedan då. Ja, ja, inte riktigt, men...
Vi satt här med de här fixkorten. Ja. Jag har dem i en låda här borta. Men okej. Okay.
Är det här de har hamnat?
Ja, för jag undrar var de var en gång. Men vad fan är de någonstans?
Ja, just det. Att de, ja, det är inte mycket omorganisation där. Eller mycket, inte omorganisation, men mycket. Det har inte varit så mycket arbete med de korten.
Nej, väl, jag tittar lite på dem. Jag tillverkar egna kort vid ett tillfälle på jobbet för att använda. Man kunde säga så, kom ihåg det kortet Hell No.
Ja,
ja. Det kan man dra upp ibland. Det kan jag. Du kan få med dig det kortet om du vill.
Behöver jag det, tror du?
Ända.
Nej.
Hell yes kan du få också. Det var 35. Jag tänkte prata lite om 35.
Mm.
Avsnitt 35. Och jag har hijackat det här den här gången. För kom du ihåg, vi har pratat om Embrace Discomfort. Och så var det den här jägare och samlare. De hade en medellivslängd på just 35 år.
Mm.
Men så drev jag ju den tesen att de levde mer hälsosamt än vad vi gör i det moderna samhället. Och så uppstod ju frågan, hur fan kan de göra det om de har en medellivslängd på 35 år när vi har en medellivslängd på drygt 70? Minns du det?
Jag minns det.
Men alltså, jag har pratat lite med folk om det nu och då. Och folk är lite förvirrade. Men jag ska göra ett annat exempel för att kanske illustrera, förtydliga eller möjligtvis förvirra mer.
Mm. Mm.
Känner du till sådana här havssköldpaddor? Finns det någon som heter en lädersköldpadda?
Havssköldpadda vet jag ju. Just namnet lädersköldpadda är ju nytt.
Ja, okej. Okay. Om du tänker den här, vet du den då? Fånga Nemo eller något sånt där. Den filmen.
Mm.
Så följer han ju med havssköldpaddor i någon sån undervattensström. Sådana stora, med sådana här
just det.
Flipprar typ istället.
Ja.
Sådana. Men de blir stora, men de blir inte lika gamla som såna här riktigt supergamla landsköpare. Men de kan bli 50 år.
Mm.
Men uppstår som vuxen då. Men vad tror du de har för medellivslängd?
Är det de här sköldpaddorna som kläcks på stranden?
Mm, det är sådana, ja.
För man har ju sett ett och annat naturavsnitt och så är det någon person med allvarlig röst och sa will he survive?
Mm.
Och så kommer en fågel och pickar ner och så liksom så här, det kanske är så här sjukt, du vet, en på tusen. Jag vet, nu bara drog jag något ur bakfickan. Om det skulle vara så, låt säga att det var en på tusen av de här äggen som lyckas, då är ju medellivslängden, fan, är den ett år då? Typ, eller max 5 år. Kanske, eller, vänta. Ja, det måste ju vara mindre än ett år. För det, så här tänker jag då, att för varje ägg då som kläcks så är ju medellivslängden svinliten. Sen brukar man väl säga så här lite slarvigt då, att när man ska prata om liksom, hur gammal blir lädersköldpaddan. Och då pratar man om de som får lov att bli vuxna. Ja, där är medellivslängden 50 år. Det är mitt svar.
Ja, du är ganska bra på det, tycker jag. De kan bli 50 år som vuxna.
Mm.
Men medellivslängden, om man lägger, alltså alla som med de äggen, är 200 dagar.
Ja, det var mindre än ett år då.
Ja, och vad jag förstår så är det ungefär 1% som blir vuxna.
Mm.
Max, och de blir 50 år. Så 50% dör i samband med det här kläckningsförfarandet.
Mm.
Antingen så blir de uppätna redan i boet. Mm. Eller så när de ska över stranden. Eller när de kommer ut i vattnet.
Mm.
Så 50% ryker där. 49% dör innan de blir vuxna. De blir vuxna typ när de är, om det var 10 år eller sånt där.
Mm.
Så innan de blir 10 år så dör resten. Och 1% klarar sig till 50 år då. Vilket gör att medellivslängden blir just 200 dagar då.
Mm.
Och det är ju ganska extremt exempel, men faktum är att i hela djurvärlden så har du det här två kategorier, de som dör som ungar och de som blir vuxna.
Mm.
Och när du tar en sån här medellivslängd så räknar du med bägge de grupperna. Mm. Och då blir det helt skevt. Mm. Liksom sådär. Och samma är det då när man tittar på jägare och samlare. Utan de har en grupp liksom, unga som dör vid födseln eller blir aldrig vuxna. Liksom. Och den gruppen är stor.
Mm.
Och räknar man på medellivslängden så blir det 35 år. Men tittar man på den gruppen som blir vuxna så är den samma som vi har nu då, kring 70-80 år liksom.
Mm.
Mm. Blir det tydligare så?
Ja.
Ja.
Jag tror att jag greppade det sist också. Eller vad tyckte du att jag var förvirrad?
Ja, men du hade någon kommentar. Ja, jag tror jag fattar.
Aha,
typ
okay.
Sådär lite, sluta prata om det här. Jag ska... Kom igen nu.
Nej, men du, jag tror att jag var med på det. Mm. Och det. Men det är väl, synliggör väl vikten av att också titta på distribution jämfört mot vanliga metrics liksom, som medel.
Så jag tror, alltså, min reflektion är väl kanske att om man tittar på jägare och samlare så är nog livsstilen hälsosam.
Mm.
Däremot miljön väldigt, väldigt farlig.
Mm.
Och här i det moderna samhället skulle man säga att miljön är väldigt säker totalt sett jämförsvis. Mm. Men livsstilen är ohälsosam. Tvärtom då.
Mm. Fanns det något mer att säga? För nu var vi inne på 35, eller var det så du plockade upp det, att det var medellivslängden
som pratade om? Ja, jag hajakar lite 35 och pratar medellivslängd där.
Ja, just det. Men det finns inget annat, så här, 35 är inte ett primtal, kan vi säga så? Eller?
5 gånger 7, 35.
Ja, all right.
Nej, jag tog detta med 35 här, jag ska bättra mig till nästa.
Nej, jag tyckte man gör lite som man vill.
Ja, men vi pratade 12 i alla fall.
Ja. Hade du något mer från förra gången? Du har hintat om att du skulle... komma med något mer från förra gången som skulle drabba mig här.
Ja, det är det. Vi hade ju en mängd hemläxor.
Mm, ja, du tänker liksom följa upp det, ja.
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 Så att vi behövde bara höra hur det går. Kommer vi pratade om hunger och du skulle reflektera över varför du åt.
Ja.
Har du gjort det?
Ja, jag har inte gjort allting, men jag har gjort lite. Mm. Den har jag gjort lite grann. Och du sa ju då att okej, fundera på varför du är hungrig. Ja. Och i någon slags ordning då från det som driver en mest till att äta till det som driver en minst till att äta, så är det ju nummer ett då att jag är sugen.
Mm.
Och sen för att jag har ångestkänslor jag vill lindra, eller jag känner något annat.
Okay,
och så vill jag liksom ta en någon treat, någon comfort food.
Tröst äta.
Ja, för att jag är energilös.
Mm.
Typ, och då igen kan det ju vara att jag har vätskebrist eller något annat, men så. Och sen på sista plats är att jag är hungrig.
Jag är hungrig.
Så jag är väl rätt sällan hungrig på riktigt, men energilös liksom. Så jag vet inte riktigt. Det här är kanske en så här, du vet, gråzon.
Mm. Men har du tagit någon sån här bar eller något sockeraktigt så du får energi snabbt?
Ja. Men det gör man ju ibland, och i andra gånger så äter man ju istället.
Mm.
Men så här, typ dextrosol kan faktiskt räcka, eller bara en kopp te med
mjölk. Dextrosol tror jag så.
Är det dåligt eller?
Ja, det är värdelöst.
Ja.
Ja. Ledsen. Men du har ju i alla fall reflekterat över varför du äter, så du får godkänt på det.
Ja.
Tycker jag, på läxförhöret här.
Mm.
Men det man också kan konstatera är att du äter många gånger av andra anledningar än att du är hungrig.
Ja.
Mm. Det är nog rätt vanligt då.
Ska gå eller för så här, för att det är en tid, nu är inte jag så mycket sån, men för att det finns en tid man ska äta också.
Mm.
Det finns en social kontext, det händer ju också.
Alla andra äter, då äter jag också.
Ja. Ja. Eller att man har lunchrast.
Ja, det är rätt bra. Ja, du, jag tänkte på, vi hade en annan läxa, jag tror den handlade om tystnad och var uttråkad lite grann så här. Och där fick du att du skulle ställa en klocka på 5 minuter och bara lyssna på alla ljud du hörde.
Mm.
Har du gjort det?
Mm. Nu är du hemma hos mig, så då är det fåglar, det är ju påtagligt.
Mm.
Men efter ett tag vind och löv. Och sen så kan man också då efter en stund också här höra bilar på avstånd.
Mm.
Det kommer inte till en direkt, utan det behöver man liksom som så här, vänja sig in vid eller... Mm. Kom in med.
Hur var det? Tappade du koncentrationen ett tag där? Någonting? Det var 5 minuter var läxan.
Nej, men det blir att man tänker på massa annat.
Ja, det blir så. Ja.
Som man inte riktigt påverkar. Och det är väl bra. Mm. Men du bad ju mig också att efter det så skulle jag sätta mig någonstans tyst.
Mm. Med hörselproppar och grejer.
Ja, just det.
Har du testat det?
Ja. Och det kanske, jag gjorde det bara en gång då, så det varierar säkert. Men just där kändes det som, det låter lite töntigt, men typ som att man fick lite bättre kroppslig kontakt. Mm-hmm. Ja, men typ som, lite samma känsla som om man har spelat, hållit på med någon idrott. Och man har varit fokuserad på liksom inför match. Att man har liksom gjort visualiseringar mm-hmm. och så för att få bättre kroppskontakt. Och bara för att ge ett exempel, så jag har ju spelat fotboll en hel del. Och då har vi ju suttit och liksom blundat, kontrollerat andningen och sen visualiserat motståndaren. Ja, men motståndaren har grönvitrandiga tröjor. Visualisera en situation där du springer. Känn hur det känns i dina ben. Känn hur det känns i din fot. Du går upp och nickar. Känn hur det känns liksom. Mm-hmm. Så lite samma känsla fick man utan att eller jag fick det utan att jag behövde göra något åt det. Sen så får ju tankarna iväg okontrollerat, och i och med att jag satt mig ganska bekvämt så blev jag ju sömnig då efter det liksom.
Okej.
5-6 minuter.
Ja, men det gjorde det i alla fall. Det är ja. Ju...
Var det något utav detta som du tycker var förväntat, eller var det...
Nej, men jag tror att när det blir helt tyst och man för andningen och lite, man kommer lite närmare liksom. Det blir inte, jag vet mer, vad ska man säga, att fokus inåt mer än utåt, eftersom du avskärmar liksom.
Så kroppslig kontakt är inte så konstigt att det som jag namnger som kroppslig kontakt, att det dyker upp då, inte så konstigt.
Nej, precis. För det begränsar ju ett vad ska man säga,
stimuli.
Stimuli, ja, det kan man säga. Det var inte det jag var ute efter, men jag tänkte, alltså, hörsel är ju ett sinne. Ett sinne. Så du, istället för den här filmen Sjätte sinnet, så får du typ bara 4 kvar eller alltså. Typ. Ah, okay.
Jag blundade också. Det sa du ju inte att jag skulle göra. Nej. Men så att då är det väl bara 3 då.
3, ja. Precis.
Jag höll inte för näsan dock.
Nej. Okej, du skulle vara ensam också.
Ja.
Och se hur det gick. Har du varit det?
Eller? Ja. Men jag tycker så här, att när man blir ensam så är det som så här att man har massa idéer över vad man ska göra. Mm-hmm. Det beror lite på kontexten så.
Mm-hmm.
Och då blir man stressad över att hinna utnyttja tiden. Men det som istället händer är att man får någon slags manjana-mentalitet. Så man blir långsam och seg och man gör ingenting. Mm-hmm. Det, för att man är bara en själv. Så om man inte har någon, du ska göra något för någon annan som du måste göra under tiden du är. Och sen så blir man slapp också, så man står och äter vid diskbänken typ. Eller jag blir det. Jaha. Jag är ganska disciplinerad annars, så jag gör saker. Men just när jag blir själv så blir det som att man ställer sig.
Okej, det är ingen, men det här grupptrycket från att, vad ska man säga, att jag måste bete mig, det försvinner liksom.
Lite grann.
Ja, okay. Intressant. Ska jag säga, det var 2 läxor till här. Den här fjärde läxan, att testa nya saker eller vara dålig på någonting.
Nej, det har jag inte hunnit med.
Nej. Jag kan berätta att det har jag gjort. Jag testar nya saker, men nu har den här... Jag har försökt bli av med social media på min telefon. Så har jag installerat den här Duolingo-appen istället. Och så försöker jag lära mig spanska där. Det suger jag på. Men jag testar det i alla fall. Istället för att surfa på social media.
Vilka sociala medier har du tagit? Har du tagit bort alla?
LinkedIn, Instagram och Facebook är borta. Jag har inte haft några andra. Så i och för sig, man kan ju titta i webbläsaren, men själva apparna är borta. Så jag tittar inte lika mycket.
Nej, telefonen right. På det. Nej.
Men ja, det är fan svårt att bli av med det. Men, så nu har jag den och distraherar mig istället då. Men då känner jag i alla fall att jag blir lite produktiv när jag lär mig ett språk. Mer än att jag bara slösurfar.
Just det. Ja, men bra. Jag gillar den.
Okej. Sista läxan, det var att du skulle notera hur ofta du söker efter problem och eventuellt hur löjliga de här problemen är.
Ja. Ofta.
Ja.
Jag gör det. Nu innan vi börjar så hävde jag ju mig som någon slags terapisamtal. Man hade knappt innanför dörren, så hävde jag mig alla problem jag hade.
Ja, det var lite...
Och de var löjliga.
Ja, det var...
De flesta av dem var riktigt löjliga.
Ja.
Så att, nej, men jag, så är det generellt. Och tanken och oron tar mer kraft än vad ska man säga, själva problemet i många fall. Och då, när du bad mig göra den, så tänker jag också på det här. Det finns Bill Burr, komikern. Han har ett klipp där han säger så här: "You gotta be fine, and even if you're not gonna be fine, isn't it better to just exist thinking you're gonna be fine until it's not fine, and when it's not fine then you can handle it. There's no sense in ruining right now."
Ja, ganska ut, men jag tror det låg i linje med det här.
Ja, exakt. Så jag kommer att tänka på det, liksom, att det ligger något.
Det ligger något där. Men själva idén var ju att man skulle inse hur bra man har det egentligen.
Ja.
Och förlöjliga sina problem lite. Eller marginalisera. Jag har riktigt varit där än.
Nej.
Nej. Okay.
Utan det är mer, jag tror man är kvar på just det med att inse att det är liksom lite slöseri med energi. Att oroa sig för något. Framförallt så här, saker som du inte kan påverka eller som du inte har någon liksom, kontroll över. Det kanske du kan börja med och skita i då.
Ja.
Var du nöjd med hur jag hade gjort?
Ja, jag tycker alltså 4 av 5.
Ja.
Det är, du får 4 av 5.
Ja, men liksom, målbilden var att man skulle inse hur bra man har det.
Alltså hela avsnittet handlar ju om att man skulle vara lite obekväm.
Mm.
Och den här obekvämheten skulle ge lite fördelar i förlängningen.
Mm.
Och tanken är med de här är att man regelbundet gör såna här saker. Det är inte bara en gång, men man får ju börja någonstans lite grann.
Just det.
Så det var ju själva poängen med, det, med de två avsnitten vi hade då.
Mm.
Men sen även ni lyssnare, om ni är lite obekväma. Det går ju faktiskt att lyssna på LinkedIn och kommentera. Eller om man når det här. Jag vet inte, det går inte att kommentera någon annanstans, eller?
Nej.
Nej,
LinkedIn is the place.
Ja, om man känner till oss där så kan man göra det. Vi får se om vi kan, det här med lyssna frågor och grejer har jag inte touchat så mycket. Men,
någon gång kanske.
Någon gång kanske. Men du, jag tänkte kolla med dig, har det hänt någonting på din front? Förutom de här läxorna.
Ja, men det roligaste som har hänt är väl att räntan äntligen sänktes.
Just det.
Riksbanken sänkte i veckan och 3 och 4 storbanker hakade på och sänkte sina rörliga listräntor lika mycket. Och det verkar också som att konsensus säger att det kommer komma mer sänkningar redan i juni. Även om Riksbanken inte verkar tro det själva, om jag fattat hela rätt. Man har ju ändrat också de här datumen. Förut var det 5 gånger per år. Nu är det 8 gånger per år. Så att, det finns möjlighet till oftare. Både sänkningar och höjningar för all del. Men, sen Riksbankens prognoser är ju mer ett styrmedel än en riktig genuin prognos för det mesta. Så 3,75% har vi nu. Hur känns det?
Ja, det känns bra. Jag väntar på att min bank ska sänka nu då. Ja. Jag har inte gjort det, men det kanske kommer nästa vecka.
Jag tror att alla utom SE-banken sänkte direkt. Och det är väl det man får hålla på ögonen på nu. Hur bankerna agerar ytterligare sänkningar. Kommer det sänka lika mycket? Och hur snabbt efter? Eller kommer de dra fötterna efter sig? Och här kan finnas läge att ligga på då. Om de inte gör det. Jag skulle gissa på, för nu när räntan har ökat, så åtminstone det var min bank, de höjde ju inte lika mycket, i alla fall inte initialt, så att den här deras marginal minskade ju för mig för den rabatten jag hade under det här året. Men hur som helst, svinbra att det händer och det är ett bra beslut, och jag tror det är mycket snack om att kronan kommer ta stryk. Jag tror inte den kommer ta speciellt mycket stryk, lite grann blir det ju på marginalen, men jag tror kronans kraftgång är mer än liksom en förtroendefråga för svensk marknad och Sverige som helhet. Och att en riksbank som agerar på det sättet då är snarare liksom positivt i den bemärkelsen än liksom skillnader i räntor mellan olika länder.
Men här, får jag fråga, du som är lite mer insatt än jag. Den här räntesänkningen, hänger det ihop med att inflationen har dämpat sig? Eller finns det någon koppling däremellan?
Ja, Riksbanken agerar ju på att inflationen har dämpats.
Mm, det är så.
Ja, sen så är det ju hela tiden diskussioner. Har de sänkt för sent? För man har ju ett mått som ligger på 12 månader. Men om man tittar på de liksom 3, 4, 5 månader som har varit, så har det ju varit väldigt låg liksom inflation. Om man tar det senaste kvartalet och multiplicerar det med 4. Då har det varit väldigt lågt. Och det är ju lägre än vad Riksbanken vill ha. Så det är därför de agerar nu och sänker det. Sen finns det en annan aspekt här som också jag tror kommer hända. Så kommer inflationen sänkas ytterligare. Bara det faktum att räntan sänks. Och liksom, det är ju lite kontraintuitivt när man lyssnar på när Riksbanken och de pratar. Men det är inte så jävla konstigt om man tänker lite själv. För att ett företag som lånar massa pengar får högre priser på grund av att räntan går upp. Och då måste du som slutkund betala ett högre pris för den varan. Så att det finns, jag tror att mycket av inflationen som har skapats, eller mycket av inflationen som har varit den sista tiden, härstammar från just ränteökningar. För det är ganska kraftiga ränteökningar under kort tid. Så att jag stor del av mig säger det, vill säga att det kommer bli bra på sikt. Det finns en oro, det är ju att man har varit för hård i sina höjningar tidigare och man har sänkt lite för sent. Men det får vi se. Liksom. Ja, okay. Men jag tror att vi ligger bra till och jag tycker det ska vi fira att vi är på gång.
Fira, det är bra. Ja. Det gillar vi. Ja. Ja, då firar vi lite. Ska vi dricka lite vatten?
Ja, vi tar lite skål här då.
Skål.
Kolsyrat. Ja, du vill att vi ska göra så. All right.
Där kom den.
Jag tror det är ungen som man inte skålar med genom att slå upp glasen. Det kanske är, jag får nu kolla upp detta. Men, för det fanns någonting under andra världskriget att de blev lurade, tror jag, och då skålade nazisterna med glaset. Liksom. Så i ungen så skålar man nog inte. Det kanske, jag ska kolla upp det. Jag sitter här och liksom handwava, som du kallar det.
Handwava, ja, jag blev upptagen.
Ja.
Ursäkta.
Ja. Jag tror att vi är så incheckade vi bara kan. Mm. Kanske med den längsta incheckningen so far. Men ja, jag tror det. Men nu är vi redo i alla fall.
Ja.
Så att nu drar vi igång med avsnittet.
Vår podd heter ju Lättrörligt. Mm. Och den anspelar ju på det här med agilitet. Och vi har ju varit inne och pratat om agila saker då och då. Men kanske inte riktigt lika mycket som vi tänkte från början.
Nej.
Men den här gången tänkte jag att vi ska gräva lite mer kring Scrum.
Mm. Ja, vi har inte pratat så mycket metod. Vi har pratat mest hur det är att vara
agil, ja.
Och liksom konsekvenser och bra sätt att vara för att liksom uppnå det. Men inte metod.
Nej, inte metod. Och så att vi tänkte, det är lite också, vi var inne på hemläxor. Så vi får göra vår läxa. Man kanske skulle börjat med Scrum någon gång, men det blir inte så. Men skit i det. Mm. Men jag tänkte att vi får diska av det nu då. Så Scrum är ju som sagt en metod som vi ska beskriva det tids nog här. Men du har ju arbetat med det på ett antal olika sätt genom åren, eller?
Yes.
Ja.
Ja.
Hur länge då? Har vi någon?
Ja, hur länge då? Ja, men 6-7 år kanske, något åt det hållet, det är lite flytande. Det är nog en fråga om hur bra man har gjort det också. Mm. Alltså jag har gjort det tidigare, men jag kanske inte tyckte att det har varit på riktigt. Liksom.
Men de här, jag har jobbat kanske, jag gjorde sådana här agila projekt back in the days, kanske redan 2006 eller något sånt där.
Mm.
Det var inte Scrum per se, men det var inslag av Scrum.
Mm.
Och så har det följt med mer eller mindre. Och så har vi ju jobbat med det här Safe, där Scrum är kanske den största delen totalt sett ändå.
Mm.
Tycker jag, även om man lägger på lite, om man ska skala upp det då.
Mm.
Men okej. Jag tänkte att för att vi ska få lite annan touch på det här avsnittet så ska vi, för jag tror att det finns säkert andra poddar som har gjort de här Scrum-avsnitten. Men jag tänkte att vi ska lägga en, ska man säga, ett filter på det, eller en vinkel, och titta det utifrån den här product owner-perspektivet i den här. Och det har delvis att göra med att jag tycker det är schysst att kanske ta den vinkeln, men också faktum att jag håller en del kurser, för det gör jag i mitt jobb, där man tittar ur PO-perspektivet.
Mm.
Man skulle kunna titta ur ett Scrum Master-perspektiv också, och det kanske vi kan göra någon gång. Men den här gången så ska vi prata om PO-rollen. Har du varit PO någon gång?
Jag har varit det. Både på pappret och på riktigt.
Aha.
Kan man väl säga.
Okay.
Ja, men vi kanske kan återkomma till det lite grann. Det lät lite kryptiskt när jag sa det. Men någon gång har jag varit mer av en projektledare. I någon slags ambition att
vara produktioner.
Ja, och en annan gång har jag väl varit mer det.
Och för er som inte riktigt har koll på det här product owner, så kommer vi försöka beskriva vad gör en sån här tidsnog då. Men det vi ska prata lite om, vi ska prata om det här med agil produktutveckling. Vi ska försöka förstå product owner-rollen och vilka ansvar man har där. Och hur man liksom jobbar med produktbackloggen. Och visst lite grann vad finns i den backloggen, olika typer av product backlog items. Som man kan säga PBI-er. Prata lite om hur man hanterar stakeholders och så det och lite till.
Mm.
Så det är lite saker vi ska gå igenom idag. Men jag tänkte innan vi gör det så ska vi göra en liten recap av det agila manifestet som vi pratade om i avsnitt 27. Kommer du ihåg det? Det fanns några sådana här värderingar.
Ja, det, ja, ska du fråga mig på dem nu eller?
Ja, kommer du ihåg någon av dem?
Ja, ja. Interaction, individuals and interaction over process and tools är ju den som är först, så den kommer man ju alltid ihåg. Och sen är frågan working software over documentation. Ja, det är något som saknas där.
Comprehensive documentation.
Ja. Och sen så är det collaboration, customer collaboration over någonting.
Contract negotiation.
Just det. Och responding to change over following a plan.
Yes, det var fyra stycken. Ja. Bra. Och där var ju själva idén att man skulle värdera det här som första delen av meningen. Mer än den andra delen av meningen. Då kan man lyssna in på det avsnittet i detalj då. Men Scrum bygger ju på det här agila manifestet. Även om Scrum faktiskt kom lite före, tror jag. Inte historiskt. Men så man ska ha med sig de här värderingarna. Man ska jobba med Scrum och agilt. Mm. Men det fanns också 12 principer.
Vad ska du fråga mig på det?
Nej, men jag var, om du kommer ihåg något som stack ut där.
Ja, jag var tur att du inte frågade på återge dem. Det finns en som jag, det finns en. Och det är egentligen den jag liksom hela tiden kommer ihåg. Jag kan inte återge det. Men att man går tillbaka och gör en retro. Jag tror det är den sista, om de nu är numrerade. Men den brukar vara sist. Liksom. Att gå tillbaka och titta på hur har det gått och förbättra.
Man ska reflektera och försöka förändra och skruva på sitt arbetssätt. Stämmer det? Vi ska inte gå igenom det här, men i grund och botten så finns det, de är rätt bra de här principerna. Man ska liksom leverera tidigt och ofta, man ska hantera förändringar och man ska försöka bygga det här högpresterande teamet etc. Men det har vi som grund för Scrum. Men då uppstår frågan här, det här ordet Scrum i sig självt, det är ju lite annorlunda. Har du någon koll på var det kommer ifrån?
Det är när man bökar ihop sig på rugbyplan. När man men lagen står så skickar domaren in bollen emellan, det är väl Scrum eller?
Ja, en scrummage tror jag det heter till och med. Men man står i jag vet inte, en klunga skulle man kunna säga.
Ja.
Eller en grupp.
Ja, men de står väl så med armarna runt om, så bökar de mot det andra laget och så trampar de bollen bakåt till någon snubbe som ska springa vidare med den.
Så är det. Men det anspelar ju lite på att man jobbar ihop i den klungan. Liksom. Ja. Så där måste man ju samarbeta för att man ska få bollen dit man vill. Då. Så jag tror det är lite så. Då. Men Scrum i sig själv, det är ju ett processramverk skulle man kunna säga. Som handlar om att man ska utveckla och göra sån här release eller driftsättning kanske på svenska av produkter. Och man jobbar med empiricism, liksom det är på något sätt om man tänker att man utvärderar längs med vägen. Och det var det här att reflektera. Så att det är också någonting som är viktigt att det är en iterativ modell. Så här, man jobbar i någonting som kallas för sprintar som vi kommer till som en tidsperiod, ofta typ 2 veckor. Att man liksom försöker bli bättre och att här ska man kunna bli förutsägbar. Predictability pratar man om på engelska och att man hanterar risker genom att jobba i de här sprintarna. Men sen finns det också 3 så kallade pillars som man får med sig. Och ibland så är det ju frågan, vad är skillnad på pillars och värderingar och grejer. Men de här kallas för transparency, inspection and adaptation är Scrum-free pillars. Så det ska man med transparens, att man ska inspektera, att man ska liksom adaptera och förändra sig. Men det finns även värderingar i Scrum. Känner du till dem möjligtvis?
Ja,
5 stycken nu.
Det är ju frågan. Jag kommer förmodligen blanda ihop dem med Saves värderingar som är 4. Eller de var 4 i alla fall när jag körde Safe. Men jag tror nog att du får ta dem faktiskt.
Ja, okej. Courage,
blandat i huvudet.
Mod, fokus. Hålla fokus, inte tappa fokus. Commitment. Lägga att man... så här, hänger sig, committar till ett scope i en sprint lite grann då. Mm. Respect och openness.
Mm.
Och det, vad ska man säga, jag, ibland när jag reflekterar över med olika ramverk så finns det alltid värderingar och principer och så staplar man dem på varandra hit och dit och så vidare. Och så det är klart att det är bra grejer. Sen är det hur teser det där i verkligheten sen får man ju fundera på.
Mm.
Men min roll som ibland när jag är coach lite grann så kan man trycka på okej, hur har vi det med openness här då?
Mm.
Så kan man fundera på vad man kan göra åt det då. Och det här är kanske ganska enkelt att förstå, men det är svårt att liksom bli bäst på det här.
Mm. Jag tycker, på tal om det, tycker du inte att det blir väldigt uppstaplat då när liksom, om man är i en safe-kontext också som har sina core values och som ändå använder safe. Mm. Nu kommer jag inte riktigt ihåg heller de här. Jag har sett alignment och transparency.
Transparency är en safe-värdering medan det är en scrum-pillar.
Ja.
Du vet, så att det
är... Och respect for people är ju en safe-värdering. Mm. Och ja, men där finns ju med som värdering.
Här har du respect, ja precis. Så att de överlappar.
Ja, just det.
Så man får väl ta till sig några lite grann.
Relentless improvement är väl den sista core value nu safe, va?
Mm.
Ja, det är lätt att det blir mycket.
Mycket, ja. Så det får man med sig. Men det är ändå, någonstans får man titta på dem där och så får man det. Har vi det här, har vi inte det här, vad kan vi förbättra lite grann? Så brukar jag se på det.
Mm.
Man kan titta på Scrum i siffror också. Så det finns lite olika roller och artefakter i Scrum.
Mm.
Kan du, om vi börjar med roller, vilka roller har vi?
Ja, vi har ju den här product owner då, som det är filtret vi tittar på idag. Mm. Och sen så finns det en Scrum Master.
Mm.
Jag vet inte hur mycket vi kommer prata om det, men lite av en facilitatorroll. Mm. Men den har många liksom, olika nyanser också. Mm. Och sen den tredje rollen är ju de som skapar det riktiga värdet då. Utvecklare eller teamet.
Så man brukar prata om tre roller, PO, Scrum Master och team. Okej, okay. Finns det något annat här som...
Vad sa du, artefakter eller?
Ja.
Eller, ja, vad kan det
finns? Finns lite olika saker.
Ja, du har ju varit inne, du sa PVI, så det finns ju en, det finns lite olika backlogs, två backlogs.
Mm.
Kan man väl tänka sig framförallt, vi får se om jag får smiss på fingrarna här. En generell produktbacklog som man har med sin produkt. Och sen så finns det liksom även en backlog när man går in i de här sprintarna. Mm. Som är, okej, vad tror vi att vi gör den här sprinten eller iterationen?
Mm.
Och sen så finns det, det finns ju olika, jag vet inte om det är rätt ord, men feedback-loopar eller måste jag säga.
Mm.
Det finns ju... vad ska man säga, det kontinuerliga arbetet där man liksom på ganska daglig basis kollar vad man gör.
Mm.
Det finns en när man tittar på vad man har levererat ut efter iterationen. Och så finns det en liksom återkopplingsloop när man tittar på kan vi göra saker och göra bättre. Sen så finns det även tre, och detta är tre av dem är ju events då.
Mm.
Så då man har ju en daily scrum var den första, och sen så har man en sprint review och så har man en sprint retrospective.
Mm.
Men förutom det så har man, gör man, jag vet inte om man, det är en event, men en aktivitet i alla fall, backlog refinement, när man gör sakerna i de här produktbackloggen och sprintbackloggen lite bättre. Och sen även så har man en sprint planning när man planerar de här 2 veckors sprinterna. Hyfsat okej, eller?
Ja, det var det tycker jag. Du fick med ganska mycket.
Ja.
Lite mer strukturerat då. Tre roller, PO, Scrum, Master, Team. Tre iterationer, alltså tidsperioder. Det är framförallt en daily, alltså den dagliga 24 timmar. Du har sprinten i sig själv som kanske är 2 veckor. Mm. Ibland kan man räkna med release där.
Mm.
Det är kanske lite mer... Hur ofta sker det då? Det blir också en typ av iteration. Tre artefakter, produktbackloggen, sprintbackloggen och så ibland pratar man även om inkrement där. Vad är ett inkrement? Vad är en inkrement? Kan vi vara en sprint då? Och 5 events. Sprint planning, daily scrum, sprint review och sprint retrospective plus den här backlog refinement som är väl en lite halvt om halvt event då. Mm. Så det är lite siffror på det.
Ja, vissa kör väl det som event och andra kör det lite mer kontinuerligt.
Så då har man de här olika sakerna då. Så ska man liksom, jag sa ju att det var ett processramverk. Har du någorlunda koll på hur går det till det här? Vill du att jag ska förklara det?
Tror du att jag har koll?
Ja, jag tror att du har koll.
Men jag vill inte göra bort mig liksom.
Jag har inte sett dig på pottarna och jobbat med 5-6 år eller 7 år.
Ja, men vi snackar allt från att liksom sätta upp produktbackloggen till att det kommer någonting ut, eller vad är det vi drar efter här?
Ja, nu tänker jag en sån här 2 veckors sprint då. Ja. Vad är det som händer i den?
Ja, just det. Ja, men,
första dagen, vad gör man då liksom?
Ja, men då gör man en sprintplanering tillsammans, hela teamet. Det kanske vi kan diskutera om, för nu sa vi lite bara teamet, så man utvecklar teamsdelen av teamet för att Scrum Mastern och ibland produktägaren. Vi får se här vad experten säger. Mm. Men hur som helst, teamet väljer vad man ska ha i vilka man plockar från produktbackloggen.
Vilket scope man ska ha i
sprinten. Ja, ja. Och vad man ska leverera ut. Och sen så bryter man väl ner de här sakerna i ätbara bitar då, så att man klarar av att göra dem. Mm. Och sen så jobbar man med detta under den här sprinten eller iterationen, och lite olika lång kan den ju vara. Eller inte för ett team, då är den oftast lika lång, men för olika team kan den vara olika lång.
Det kan den vara, precis. Ja. Vad gör man varje dag där i alla fall?
Då har man en daily där man pratar om itemsen och hur det går med dem, och liksom försöker plocka bort hinder och hjälpa varandra.
Kan man ha ett sprintmål också kanske?
Ja, och det är kanske rimligt att försöka ha det i den mån det går. Mm. Och sen så är ju målsättningen att man ska kunna leverera någonting ut som är användbart och värdefullt i slutet av den här sprinten. Mm. Och när man har gjort det så har man en sprint review, och man kollar på vad har blivit utlevererat, men lite grann också hur har arbetet gått, och då kan man bjuda in mer folk utifrån. Sen när man gör en sprint retrospektiv, då gör man nog det också i teamet. Då tittar man på hur gick arbetet, så att säga.
Just det. Ja, men bra. Så man börjar med en sprintplanering. Vad ska vi göra? Och sen gör vi det. Och så kör vi vår daily stand-up. Så då kollar vi hur det går. Och sen när vi närmar oss slutet så gör vi en review. Kollar på vad har vi gjort. Och så en retro där vi liksom reflekterar. Och så ska vi få ut något bra då. Och före det här, för att ens börja, så bör man ha gjort någon bra backlog refinement då. Så man har en bra backlog att välja från då. Så kan man säga att själva processen är. Och den här alignar ju med, eller ska jag säga, den bygger ju på den här Deming-cykeln. Plan, do, check, act, som vi kanske har touchat någon gång. Som man kan använda i allt iterativt arbete egentligen. Mm. Vi skulle ju prata om PO-perspektivet. Så jag tänkte att vad gör man när man har den rollen? Har man något, kan du komma på något typiskt ansvar som ligger där?
Den här produktbackloggen är ju en typisk grej som en product owner håller på att meckla med. Mm. Så att det finns bra items där. Mm.
Så PO:n, som man förkortar, ansvarar för att det är rätt grejer där.
Ja. Ja. Sen inte nödvändigtvis att det är produktägaren som hittar på, utan där kan det vara en mängd olika källor. Så det är bra om produktägaren antingen har direkt kontakt med kunden, eller om det beror på storlek på företaget, eller har bra business stakeholders som den kan få kontakt med. Prioritering av de itemen då, det vill säga så att man uppnår det man vill att ska uppnå, och att man får värde snabbt.
Man får ut värde. Ja, precis. Ja. Man ska göra det i någon ordning, för man kan inte göra alla samtidigt såklart. Det stämmer. Och man ska samarbeta med utvecklingsteamet och stakeholders. Och den här PO:n har ansvar för att det blir maximalt värde på något sätt, va? I produkten tillsammans med utvecklingsteamet. Så det är väl några av de ansvar man har. Och ibland kan man kan prata om vad man ska göra och varför man ska göra. Mm. Och där ligger PO:ns roll framförallt. Sen kan man ställa frågan hur man ska göra det. Och det är kanske inte lika mycket PO-rollen som tittar på det, utan mer Scrum Master och utvecklingsteam då, skulle jag säga. Vad tror du det krävs för färdigheter att funka som bra som PO?
Ja, men det är ju intressant, för det är ju ganska brett. När man börjar så blir det ju lätt att man fokar på, eller det blir lätt att man fokar på liksom skriva backlog items liksom, och hålla den fin och i ordning. Men i någon mån så blir det ju att ja, man behöver någon slags domänkunskap är ju bra att ha. Att man blir liksom lite expert på produkten som man ska göra. Bra att kunna göra analyser då. Gärna kanske i kombination med data. Att man är bra på att kommunicera. Man blir oftast också så här hårt ansatt från alla möjliga håll. Beroende lite grann på hur produkten är. Och hur organisationen är uppsatt. Men om det är kanske många business stakeholders på ens produkt, ja, då får man ju lära sig att säga nej eller kommunicera tydligt att hur prioriteringen ser ut och bra, vad ska man säga, nästan medla till och med mellan olika stakeholders.
Så jag bara inflika, det är ganska roligt, någon kurs som jag håller med, så är det en sån här egenskap för PO:n, brukar de säga, att kunna säga nej på många olika sätt. Så utskrivet materialet är. Så att det finns i allmänhet många stakeholders som vill ha saker, och de har alltid en hög prioritet och de vill ha dem. Men eftersom man inte kan göra allt samtidigt så måste man säga nej. Och det går tillbaka lite till det här med kultur i organisation. Kan man säga nej? Vem kan man säga nej till? Och accepteras det, etc. Men det är absolut en egenskap och en färdighet, en PO.
Och sen finns det om jag fortsätter här, finns det ju allt det här med liksom att ta businessperspektivet, kundperspektivet. Ja, det är väl det jag kan komma på. Produktvision också kanske.
Ja, en vision vad man ska åstadkomma. Så det finns en mängd så att säga färdigheter om man behöver titta på som PO. Och en ganska bra liknelse som jag stötte på i ett uppdrag jag hade för några år sedan. Det var en PO som sa att man behöver vara bra på att dansa i trappan. Det var hon som sa det. Och då var det lite grann att å ena sidan så skulle man gå upp överst i trappan och kanske komma in i något ledningsgrupps styrelserum och kunna föra sig där och ha presentationer och product vision kring vad man ska åstadkomma. Men man skulle också kunna gå ner i trappan och komma ner då liksom till, på utvecklarnivån om det nu är ner. Och kunna prata, ha ett tekniskt språk med utvecklare och försöka liksom röra sig upp i ner den här trappan någorlunda enkelt då. Så man kan prata lite grann med, vad heter man, säger man, med bönder på bönders vis.
Vilket fantastiskt uttryck, dansa i trappan.
Ja, jag gillar det.
Jag med.
Så det behöver man kunna göra som PO. Men man givetvis så handlar det om förutom kommunikation, men även samarbete med utvecklingsteam. Liksom, och kunna samarbeta med olika stakeholders, så det är väldigt viktigt då. Så en PO måste då kunna kommunicera med utvecklingsteamet och ja, har vi några tekniker, hur kan man, vad är det man kan tänkas kommunicera lite grann? Vi var inne på det lite, du pratade om
vad man kommunicerar eller vilka sätt,
tekniker, jag vet inte riktigt vad jag ska sätta ordet på det, men det är lite olika. Det är ett hur man visualiserar, det finns tekniker, det finns lite olika sätt att göra det här på. Har du någon idéer kring vad man behöver?
Om vi säger så här då, att det kan, om man har någon slags
produktvision så finns det säkert något bra sätt att liksom, formulera den. Det finns ju, vad ska man säga, product vision templates, så det finns...
vykortet har vi pratat om.
Ja.
Postcard
from the future. From the future, ja, precis. Så där finns ju lite tekniker.
Men jag ska inte avbryta. Så tanken med att kommunicera vart vill vi, det, syftet med det är för att personer i utvecklingsteamet ska liksom förstå det och tänka själva, hur tar vi oss dit då?
Mm.
Så det är ju en idé med att prata vision.
Ja, sen kan man tänka sig att man vill dela med sig av hur stakeholderbilden ser ut. Och då kan man göra det med liksom någon slags stakeholder mapping. Det kanske man delvis gör tillsammans, men man kanske har gjort det själv i någon mån i sitt egna jobb, och den delar man väl med sig av. Jag vet inte, du får väl dela med dig. Jag kan inte komma på något direkt så.
Ja, men jag tycker visionen, men man kan också ha liksom, vad är det för taktik man har. Och någon mission kan man ju ha. Man kan också se det utifrån ett operations-perspektiv, liksom, vilka olika typer av boards. Så, liksom, att man kör Scrum och man kanske har någon Kanban-board och etc. Så det ligger i tekniker att visualisera och kommunicera. Så där. Kanske var lite flummig fråga där, men på något sätt så måste ju utvecklingsteamet förstå vad är det vi ska åstadkomma här. Inte bara på kort sikt, men även på lång sikt.
Ja, för jag hade ju kunnat tänka mig typ så någonting i stil med business model Canva som täcker upp delar av det här. Det kanske också är någonting som man gör lite på Canva, men det kan man också använda för att liksom, kommunicera med. Jag tänkte nog inte först primärt liksom det med boarden och så, för det kändes nästan som att landar inte det kanske mer på Scrum Masters intressesfär i någon mån.
Ja. Okej. Men man behöver kommunicera, vad är det vi ska åstadkomma. Ja. Vi ska gå in på det som kallas för backlog refinement nu, tänkte jag. Och prata om det. Och det är någonting man måste göra först. Du måste ju ha en backlog med, som innehåller arbete på något sätt då. Och det har man i en product backlog. Men om vi börjar där med en product backlog, vad tusan är det egentligen? Har du koll på det?
Det är väl allt som ska göras med produkten.
Mm.
Sen kan man alltid liksom diskutera om den är uppdelad i om den är en eller om den är uppdelad i två. Mm. För att det finns ju alltid en sån här granularitet. Är det en lös idé eller är den lite mer sammansatt fast idé? Mm. Och då kanske man av rent praktiska skäl har någon slags, du vet, så här, stadier i sitt egna huvud. Att man har ett ställe där man bara skickar ner alla lösa idéer. Och sen, ja, det här är ändå nog någonting som vi ska göra med produkten. Mm. Det hamnar i product.
Man kan ju kategorisera, du kan ju se på något sätt, nu håller jag på handwaver här, men olika, som en kanbanbord, att det finns olika stadier som man liksom man har idéer och man har något liksom väldigt, ska man säga, genomgånget eller kvalificerat arbetet. Vi ska prata lite om det, tror jag, här tills nog, men
man kan också tänka sig typ som en tratt.
En tratt, ja.
Med massa hittepå idéer och sen så i någon mån så blir de lite mer och sen så till slut så trillar de upp. Men det som trillar ut och hamnar liksom i backloggen, och då kan man vända på den tratten och tänka sig att backloggen är som en lista och då ser de här sakerna ut lite på samma sätt.
Men det vi vill ha i backloggen, det är att hela teamets arbete ska finnas där. Så att man har allting på samma ställe. Det tror jag är en grundprincip.
Men är det teamet eller är det produktens arbete?
Ja. Det är en intressant frågeställning. Det kan ju vara... Allra helst så är det ju en och samma sak. Du har ett produktteam.
Mm.
Och då blir ju teamets arbete produkten då. Sen kan det ju vara så i lite större organisationer att det finns flera team som behöver bidra till produkten. Och då behöver man skala upp det här, och hur ska man se på det då?
Mm.
För att förenkla det här lite så kan man väl säga att ett produkt team gör en produkt i det här fallet. Det är ju best case scenario. Men, och den ska också vara prioriterad. Pratar vi om. Vad man tänker göra. Alltså att det är lite, inte kanske nödvändigtvis att man kommer göra allt i den här produktbacklagen. Utan det är så här, idéer och möjligheter, ska man säga. För att allting kommer inte bli gjort. För det blir inte prioriterat, och det betyder att den här backloggen är dynamisk då. Så den skiljer sig från en typ av plan på det här sättet då. Så det, med en produkt också skulle man kunna säga att den blir aldrig färdig heller. Mm. Utan man utvecklar det tills vidare, och sen i något läge så, ja, så skrotar man sin produkt möjligtvis. Då är det klart liksom. Så det är väl en del med produktbacklogen, att den hela tiden ändrar sig. Så det är på något sätt en lista med prioriterat jobb. Och på något sätt så rankar man den här också baserat på någon typ av business eller kundvärde. Och den här product ownern äger den här listan och underhåller den. Håller du med om det?
Ja.
Ja. Sen tänkte jag, man kan ju olika såna här backlog items också. Det finns olika storlekar på dem. Och jag vet att vi har jobbat med några typiska såna här. Kan du...
Är vi i safe-kontext nu? Eller vart är vi nu?
Ja, du skulle kunna ta...
Ren scrum-kontext.
Alltså det går ju att använda olika storlekar även om man kör scrum. Men jag tror att i safe-kontextet så är det lite mer uttalat här, men...
Okej, ska ni säga, jag kan inte Scrum exakt, men jag vet ju att man använder liksom, ja, är det Theme, Epics, User Stories, kanske Features.
Om vi stannar här med Epics då, vad, för de som inte känner till, vad är en Epic?
Större grejer.
Det är stora grejer.
Ja, jag kommer inte ihåg om Scrum säger någonting mer, men i Safe så ska ju gärna en Epic vara kopplad till någon typ av business case eller någon slags... hantering på det sättet. Jag tror inte Scrum säger det.
Nej,
rätt ut.
Det inte.
Utan där är det mer egentligen bara storleken. Tror jag.
Mm. Så man kan ha en Epic, och det är i allmänhet något, den största typen av backlog item. Om vi är lite, vad ska man säga, pragmatiska.
Ja.
Ja. Sen finns det, ibland pratar man även om features, och hur förhåller sig en Epic och feature, och featuren, om epicen var störst, feature.
Lite mindre.
Lite mindre.
Ja,
lite medium skulle man kunna säga det.
Det skulle man kunna säga. Ja. Man skulle väl säga så här, att när vi har pratat om sprintar och sådär, så skulle nog en feature kunna vara någonting som inte riktigt hinns med på en sprint.
Mm.
Om man nu, för vi kommer komma till en storlek mindre.
Mm.
Det är klart att det är nice om en feature liksom blir klar på en sprint, men det kanske inte alltid.
Det kanske inte alltid är sådär.
Nej. Men Epic tar mycket längre tid
så
för färdigställa, så kan man väl också...
Ja, det tar längre tid. Och en feature, om vi diskar av det här lite mindre backlog item, vad brukar man ha där?
User stories.
Det finns lite, vi ska prata om lite andra typer också, men om vi stannar där, user stories är någonting som ger värde till en slutanvändare.
Ja. Då. Och den brukar ju oftast då lösas. Ett par sådana löses inom en sprint.
Precis. Det. Men jag tänkte bara kanske relatera lite features och stories. Just, ibland säger man bara stories faktiskt. Men säg om vi har en vad ska vi ha? Vi har en online store av något slag. Vi säljer någonting där, och så kommer vi på att vi vill ha betalning med Klarna där.
Mm.
Och så då blir det är en typisk feature, skulle jag säga. Att kunna betala med Klarna. Men den skulle vi kunna dela upp i en mängd stories, så att du har någon typ av autentisering i en story, och ett kvitto i en annan story, och så att säga, det finns ett flöde hur man betalar med Klarna, och varje steg i flödet är en story som ger något värde då. Men tillsammans bygger de ihop en feature. Så skulle man kunna se det. Så det finns givetvis, och det går tillbaka till när PO-rollen behöver jag ha koll på. Vad finns det för olika typer av, hur kan jag liksom kategorisera stort arbete, mindre arbete liksom, och så vidare. Och det här, vi pratar ju om i större kontextet, kallar backlog refinement, att jag ska förfina min backlog på något sätt och göra den så tydlig som möjligt. Och då kan jag använda olika typer av backlog items. Ja, har vi pratat om Epics, features och user stories. Sen finns det lite andra saker som buggar och spikes och grejer som vi kommer till tids nog här då. Men om vi pratar specifikt backlog, nu har jag varit inne på det, men vad är det man gör då? Jag sa ju nästan det.
Ja, men man sitter tillsammans med så när jag har gjort det så sitter jag ofta med liksom teamet och bryter ner. Eller bryter ner kanske inte primärt, men titta på vad som står här och är det liksom, har en konversation om vad är innehållet här.
Mm.
Och sen beror det lite på kontext, men ibland så kan det vara så här att det finns lite överlapp över liksom vad man tekniskt skriver som en produktägare och vad man får för liksom mothugg eller liksom, man öppnar upp för en diskussion, man har kanske en idé om det kommer eventuellt lösas så här, det säger man för att man vill ha en konversation, men så säger teamet nej, men vi tycker så här, ja, svinbra, nu kör vi på det. Jag tycker ofta att det blir att man bryter ner det också i backlog refinement. Jag vet inte om det föreskrivs där, men jag misstänker att det gör det.
Ja, det gör man absolut.
Vissa saker går man i kommer man inte vidare på. Man inser att vi kan för lite. Du sa spikes här tidigare och då bestämmer man okej, vilka saker gör vi analys för den här sprinten där vi inte levererar ett direkt värde ut utan liksom så här, vi lär oss istället. Mm. Det kan bli att vi gör något med detta eller så blir det att vi lägger det i papperskorgen, ja. Mm. Precis. Så det är väl några utav grejerna. Ska vi se lite? Jo, just det. Också så här, när är någonting klart? Mm. Det diskuterar man ju.
Precis, och det har du rätt i. Jag skulle bara, overall så har du touchat på de flesta, men på något sätt så vill man förfina sin backlog, man vill förstå, man vill analysera, man vill prioritera. När man är klar, det finns någonting som vi ska prata lite här längre fram om, acceptanskriterier.
Mm.
Så att säga, vad ska vara uppfyllt för att vi ska vara klara med det här, det tittar man också på. Man kan även göra så kallade estimat. Så här, hur stort är det här arbetet?
Just det.
Och man vill bli liksom förbereda den här sprintplaneringen som vi pratade om.
Mm.
Mångt och mycket så att vi har ett antal så att säga, kandidater prioriterade som uppfyller någon sorts kvalitetsstandard. Men jag skulle också kunna säga att när man gör backlog refinement så kan man även ta bort saker. Som man inser att det här kommer vi aldrig göra.
Mm.
Så tar vi bort det. Så att inte den här produktbacklogen växer okontrollerat. Så får man faktiskt ta bort saker och ting. Och min erfarenhet är att ibland är folk lite nervösa för att ta bort saker. Man vill gärna behålla det någonstans. Men jag brukar säga det att ta bort det nu. Sen om du ska göra det igen så blir det oftast bättre andra gången du skriver det.
Mm.
Mer än att du ska försöka förstå vad du skrev för ett halvår sedan.
Mm.
Så tycker jag kring det. Så att det här gör man före varje sprint och efter varje sprint och när man behöver det egentligen. Och så att man är redo med det. Och tittar man lite mer på de här backlog item typer som man har i sin team backlog så pratade vi om user stories. Och vad är det?
Ett litet paket av någon slags funktionalitet ofta beskrivet utifrån användarens perspektiv.
Och det finns ett sånt här format för det, va?
Ja, det gör det. Ska jag dra det eller?
Ja, det tycker jag.
Ja. Då är det as a någon typ av roll eller person. I want to. Någon typ av. Det ska hända någonting.
Mm.
So that. Man får någon slags utkomst. Så as a person. I want to action. So that outcome.
Mm. Precis. Så om man använder det på mitt Klarna kvitto exempel. Mm. Så som en köpare så vill jag ha ett kvitto. Så jag kan se vad jag har köpt.
Mm.
Typ. Väldigt förenklat skulle man kunna använda det då. Om jag säger på svenska. Så det är ju någonting som skapar värde. Men man kan också ha sin team backlog. Alltså buggar och fel. För det finns det ju ibland, va?
Just det.
Och en sån här.
Men då finns det vits och särskilja på de här, va?
Mm, man kan, absolut. För att någonting skapar värde. Ett kvitto. En bugg skapar inget värde. Tvärtom. Så om vi upptäcker efter ett tag att det här kvittot, det står, vad fan vet jag, fel momssats på det.
Mm.
Så är det ju på något sätt en defekt som är liksom är fel, och då måste vi fixa det.
Mm.
Och det är också någonting vi behöver göra. Och beroende på hur man kan ha olika typer av, hur kritiska de här buggarna är, får man ju ta tag i dem mer eller mindre snabbt då.
Mm.
Men de har man också i sin backlog. Så det är en typ som man kan kategorisera, eller ytterligare en typ. En tredje typ är arkitekturarbete eller teknisk skuld, eller och teknisk skuld skulle jag säga.
Mm.
Har du någon idé om vad ligger i den begreppen?
Vissa saker kan ju vara att man behöver sätta upp sin plattform eller köpa in något verktyg och göra lite arbete kring det. På samma sätt som vi behöver bygga en väg mellan Onsala och Frölunda för att jag ska kunna, överhuvudtaget kunna få värdet av att kunna hälsa på dig.
Mm.
Sen måste jag bygga en bil. Mm. Så att jag tar mig från punkt A till punkt B eller kan utnyttja den här vägen. Så att vägen då motsvarar det här att man hur uttryckte du det? Arkitekturell? Ja, den tekniska skulden är mer så här, vi kanske tar en genväg för vi vill skapa värde snabbt så att vi grusar vägen mellan Onsala och Frölunda.
Mm.
Men det blir massa stenskott och det liksom funkar inte i längden och vägen går sönder lätt och hela tiden får vi liksom fixa ordning den. Så om vi inte tar tag i den och asfalterar på riktigt så kommer vi på sikt bara få mer och mer arbete. Så vid någon tidpunkt så måste vi. Och då är det bra att vi har koll på över tid vilka genvägar har vi tagit.
Mm.
Sen är det så här att teknisk skuld kan vara lite olika sort. Det kan vara medvetna val då. Mm. Som att vi är medvetna om att vi grusar vägen mellan Onsala och Frölunda. Men det kan också vara att vi inte vet bättre för tillfället eller vid någon tidpunkt så att vi åker genom ödemarken mellan de här två punkterna för att vi inte fattar att man kan göra en väg.
Nej.
Till exempel. Så att teknisk skuld kan också se lite olika ut. Men min poäng var att det är viktigt att ha koll på den och det är också viktigt att visualisera den. Framförallt när du har med business stakeholder i ditt team kan alla de här sakerna att vi behöver den arkitekturen, vi behöver ta hand om det här. Det kan vara synligt och tydligt.
Mm.
Men för någon som sitter på business-sidan, den vill ju bara ha nya funktioner. Mm. Det är inte synligt och tydligt för den personen.
Nej, precis. Och faktiskt jag pratade med en kollega häromdagen här, att det fanns, de jobbar med något som kallas för proof of concept och MVP och så vidare.
Mm.
För att bevisa, kan vi göra så här? Och så har de kommit fram till. Och sen var det då någon i någon sorts business. Ja, men då vill jag bara rulla ut det här nu då. Men då fanns det liksom saker med prestanda och säkerhet och så vidare som inte var av rätt standard. Mm. Och som då skulle kunna ses som en arkitekturarbete eller med ett visst teknisk skuld som man måste fixa först innan man kan göra en korrekt så kallad rollout till användare eller verksamhet då.
Mm.
Som man också har i sin...
Ja, det där är ju festligt varför det blir så. Du vet, man säger att vi gör en proof of concept för att liksom bevisa affärsvärdet och se om det funkar, om någon nappar på och gillar den här funktionen. Och så tar man liksom 10 000 liksom tekniska genvägar och så sitter ändå någon tjum och så, men nu kan vi väl bara rulla ut det. Ja,
precis.
Alltså jag fattar inte.
Nej, precis. Men då hoppas vi att de tjommarna lyssnar på det avsnittet då.
Ja, det får vi se.
Ja, och en fjärde typ av backlog items kan vara de här spikes som jag nämnde då. Och vad är syftet med dem då?
Ja, men det görs ju inte någon, även på de här så görs ju inte någon utveckling till något värde ut, så att säga. Men däremot så skaffar man sig massa kunskap, så den har ju liksom det värdet.
Mm.
Oftast för att man inte vet tillräckligt mycket. Man gör kanske någon research eller man till och med ett experiment eller något sånt. Typ.
Man måste undersöka det, någon knowledge acquisition brukar man prata om då. Så det behöver man göra och man kan dela upp de här olika, så är det user stories som är ger något värde och visuellt för kanske stakeholders, medan de här defekterna är också visuella men de ger ju ett negativt värde.
Mm.
Sen har vi det lite mer osynliga arkitekturarbetet, att kan ju också ha ett värde för då kan vi skapa nya saker på det då. Men den tekniska skulden, den är liksom osynlig och har inget, så att säga, positivt värde.
Mm. Ja, det var väldigt bra beskrivet.
Mm. Men som product owner så måste du liksom kunna tillbaka dansa i trappan och förstå din produkt. Hur mycket har vi av, hur mycket ska vi göra i varje, så att säga, bucket här när du gör din prioritering. Så du inte, skulle säga, om du prioriterar bort den tekniska skulden, så kommer ju den växa okontrollerat och rätt som det sitter du i ett härke som inte funkar liksom.
Mm.
Och då blir det inte bra. Så att det är väldigt viktigt att förstå de här perspektiven som PO då.
Jag kan säga det att vi har jobbat ihop med en product owner som varit väldigt duktig på just visualisera detta.
Mm.
Med olika färgkodningar och sådär. Mm. Och både i sin långa product backlog, men även i när man sen för teamet eller folk som tittar på teamvisualisering i Kanban. Så.
Mm.
Väldigt kraftfullt om man är skicklig på att prata om de här sakerna. Det skapar en väldigt mycket förståelse. För då hjälper det även de här tjommarna som jag relaterade lite tidigare att liksom förstå vad som är ja, viktigt för hela produkten.
Ja, för jag skulle säga att PO-rollen är ju syvende och sist ett hantverk som man behöver bli bra på att förstå liksom vilka backlog items, hur prioriterar och hur visualiserar de då. Om man går vidare i det här hantverket då, så finns det en modell som kallas för investmodellen som man kan så att säga, applicera på sina backlog items. Har du hört talas om den?
Jag har hört talas om den. Mm. Kommer du testa mig på den eller?
Det är väl om du vill bli testad.
Jag säger något och så får du fylla i resten på rätt sätt. Men det är ju liksom lite grann av en... Som så här, ett sätt, en modell att ha som en kvalificerare när ett backlog item är liksom tillräckligt bra när man har all information. Och då är det en akronym här och då ska vi se att det är independent, att det inte finns för många beroende så att man kan liksom leverera värdet.
Mm. Det inte sitter ihop med en massa andra saker.
Nej, precis. Så att man är beroende och tvungen att vänta. N-et är negotiable, att den är i någon mån förhandlingsbar och att det finns så här, att teamet kan komma med bra lösningar till exempel.
Mm.
Jag tror att du får ta resten här, för annars går det för långsamt jag ska vet är valuable i alla fall.
Ja, att den har något värde då är ju bra, som man tänker, vad det här för värde? E-et är att den kan estimeras, hur stor är den eller hur lång tid kommer det ta det här att göra. Och sen S-et i invest, där att den är liten på något sätt, ska den kunna passa en sån här sprint då. Så vi måste kunna, om inte annat, slice eller splitta den som vi kommer till strax här. Och sen ska den kunna vara ett test, där vi kan testa av det här att det är klart då.
Just det.
Så den här investmodellen kan man då applicera på sina backlog items och titta, okej, är den oberoende? Har vi ju pratat om scopet? Har något värde? Kan vi estimera den? Är den tillräckligt liten? Och kan vi testa den då? Så det är bra. Så det och det finns en liten övning här. Jag tänkte sätta dig på prov här.
Kul! Himla kul.
Ja, så att jag har några såna här user stories här. Och jag ska se om du kan spotta eller förstå vad eventuellt ett fel är i det här då. Alltså om du har suttit med investmodellen i ena handen och så får den här stories i andra handen, så ska du jämföra, okej, uppfyller den här investmodellen?
Mm.
Hänger du med?
Mm.
Mm. Så jag drar till med den första då. Den här är så här: as a shopper I want a mobile app so I can shop and go. Om du tänker på den bara.
Ja, precis. Den är, beror ju på, men den är ju stor redan ju.
Mm.
Den är ju väldigt stor. Vad säger du här? I want a mobile app, sa du va?
Ja, precis.
Ja. Nej, den är ju för stor.
Den är för stor, så den S-et, den är inte, uppfyller inte S-mål.
Nej, precis.
Okej då. Jag tar en annan här. As a patient, I want to know the current stock levels for every pharmacy in my area.
As a patient, I want to know the current stock levels
for every pharmacy in my area. Vad kan den, är den bra eller? Eller kan den ha något galet med sig?
As a patient, varför skulle en patient vilja veta det?
Finns det något annat här?
Ja, det kanske...
Every pharmacy?
Ja, ja, du tänker så. Bra. Ah, men den man kanske... Man kanske får det är möjligt att man får beroende där. Antingen att den är också är för stor. Mm. Eller att du får beroenden. Något utav det här.
Mm, det kan vara bägge. Ja. Men den är inte riktigt independent. Liksom, för den beror på alla,
ja,
alla pharmacy. Sådär. Mm. Vi ska inte gå igenom alla de här. Men du förstår idén.
Mm.
Bakom hur man kan titta på det. Och det här är ju någonting som man gör i PO-rollen. Och försöka bli duktig på det här då. Ibland behöver man även splitta eller slicea backlog items. Och varför behöver man göra det, tror du? Det är en retorisk fråga kanske. Men.
Ja, men det blir ju lättare att liksom prioritera. Mm. Det är lättare att välja och välja bort. Och det går snabbare. Mm. Vi har pratat om flow.
Flow, ja. Och när man, ibland så pratar man om batch size.
Mm.
Och då säger man att små items, alltså med liten batch size, go through the system faster. Så det, och det säger sig självt, om man ska göra en liten sak så går det fortare om man ska göra en stor sak.
Mm.
Och kan man då slicea någonting, eller splitta, vilket ord man väljer, så man hittar ett litet värde, så gör man det fort, så får man ut det värdet fortare.
Mm.
Så det är ju någonting som en PO behöver ha, att kunna splitta sin backlog i lagomma stora items då, tillsammans med sitt team såklart.
Men nu säger du också en intressant sak som kanske, om du inte redan har tänkt att nämna det, är värt att poängtera här, att du splittar utifrån någon slags värde.
Mm.
Du kan ju börja hamna i ett läge där du börjar splitta upp den utifrån, ja, vad ska jag säga, tech-stacken eller du gör databasen separat och du är fronten separat.
Precis, och du är inne på någonting, det finns ett ord för det här, det finns någon som kallas för horisontell split slicing och vertikal slicing, och då brukar man ta en liknelse med en tårta som har olika lager så här. Så vill du ha en tårtbit som har alla lagren, så får du värdet, du får lite, tårt bort.
Och fyllning.
Fyllning och så vidare.
Och grädde.
Ja, men om du liksom bara slicear av översta delen.
Riskerar du att bara få tårtbotten.
Tårtbotten liksom. Och ja, då blir folk sura också. Ja. Om man gör så.
Jag tror, ja, och jag håller med om det. Sen argumentet för att man skulle liksom kombinera horisontell och vertikal slicing, det är att om du har en del i din produkt som du kan dra ut som en plattform. Om du bara har sådana aspekter.
Mm.
Då... kan du bara tänka horisontell. Men det är lite överkurs.
Det är lite överkurs. Men det också finns det här med splitting. Det är lite grann att det finns den här Pareto-principen.
Mm.
Och den säger ju att 80% av värdet du gör kommer från 20% av efforten. Hänger du med där? Så att om vi gör 10 grejer, säger vi, Så av två av de här grejerna som du gör får du ut 80% av värdet. De andra 8 står för 20% av värdet. Så därför vill du slicea ut den och tänka, liksom, göra det som du får most buck for the money. Lite grann.
Bang for buck.
Bang for buck, tack.
Mm.
Ja, den, herregud. Ibland blir det fel. Så det är viktigt att slicea efter värde då. Så att man inte gör massa saker som inte har något värde. Sen finns det ett gäng olika tekniker för att splitta. Känner du till någon sån här? Det finns flera olika faktiskt.
Ja, men absolut. Jag kommer inte kunna ge någon liksom fulländad beskrivning. Men det kan ju vara, du var inne lite på det, liksom olika steg i ett arbetsflöde.
Mm.
Du snackade om kvittot, tror jag,
ja, just det.
Du var inne på. Mm. En annan man kan tänka sig är olika typer av roller.
Mm.
Att man separerar. Det kanske finns en super en admin och en superadmin, möjligtvis.
Och en användare, ja. Kan de göra olika paroller? Kan man splitta på det?
Du kan... ja, men det kan finnas sådana happy flow och mer komplicerade flow. Och du var inne på det här med värde och då tar du liksom, ja men 80% av alla fallen kommer hamna i det här. Det kommer gå rätt. Gör någon enkel felhantering. Till exempel. Det är väl de jag kan komma på sådär.
Ja, det är bra. Det finns en annan lite rolig som är sådana operations. CRUD är den. Det är så för create, read, update och delete som man kan titta på utifrån om vi ska skapa något, vi ska uppdatera något, vi ska bara läsa någonting eller vi ska ta bort någonting. Och det är också ett sätt att splitta som faller sig hyfsat naturligt. Men återigen tillbaka till PO-rollen, så den här PO-rollen behöver vara duktig tillsammans med sitt team att kunna slicea och splitta och skapa värde. Så att man inte hamnar i en situation, ja men det här arbetet är så stort, det passar inte en sprint eller så vidare och det kommer bara pågå tills vidare. Så. Och då gör man inte hantverket rätt, utan man har sina iterationer, alltså sprintar, och så försöker man passa rätt arbete i de här sprintarna då. Och det är själva tricket. Eller en stor del av tricket för att kunna fungera både som Scrum Team men även som PO. Vi var inne lite tidigare och pratade acceptanskriterier. Vad är det för något och vad är de bra för?
Ett acceptanskriterie är ju till för att veta för alla inblandade när någonting är färdigt.
Just det.
Så det är någonting man sätter upp liksom i sin user story. Eller vad nu itemet heter. Och säger när vi har gjort klart det här, vad är det vi vill både ha gjort men också vad vi vill att uppnå. Både i form av output outcome kanske man kan säga.
Just det. Precis, så det behöver man kunna tala om när saker är klart. Och det också har...
specifikt för user storyn ska tilläggas.
Ja, precis. Och den speglar, ibland pratar man funktionella krav, men även så kallade icke-funktionella krav. Sådana saker som säkerhet och prestanda och skalbarhet och sådana saker som är viktigt. Så de har vi. Komma in på det här med prioritering skulle man göra som PO också. Vad är det man tittar efter där? Vi har varit inne och pratat om lite grann.
Ja, jag tänker så här att på mitt jobb så pratas det väldigt mycket om business value hela tiden. Nästan det enda som pratas om det. Om det inte pratas om business value så pratas det om customer value. Och det är klart att du vet när man sitter långt nere i ett stor organisation så är det så här. Man försöker hela tiden greppa efter kontakten med både businessen och är väl i form av intäkter. Kanske primärt. Business value skulle väl vara, det skulle kunna vara, ja, men, typ att man tar marknadsandelar. Det är väl också ökad intäkt för all del kanske. Vi pratar ju också om DevEx, alltså developer experience, och där finns det då liksom någon slags user value. Vad blir värdefullt så att de kan vara effektivare? Framförallt när man pratar om plattformar, vad ska de, interna plattformar, hur ska de agera? Det var väl det, var det bra eller?
Ja, det var bra, jag tycker det. Det kan finnas ett tekniskt värde att prata om också.
Ja.
Alltså det här möjliggör någonting för oss.
Yes.
Eller reducerar något problem och så vidare. Så kan man titta på också. Och ibland, men det ligger kanske i de här olika customer, end user och business value. Man också tittar på någon typ av hur tidskritiskt saker och ting är. Men du, nästa fråga då. Varför bör man prioritera sin backlog?
Det är ju för att man ska göra det mest värdefulla först. Sen är det så här, hos oss har vi börjat prata om sekvensiering också. Det vill säga, gör det som är värdefullt först. Och i prioriteringsbegreppet då har också så här, ja men vad tar vi bort? För att, och anledningen till att vi har gjort det är för att tidigare när vi har sagt prioritering så är det som, det är så allt ska är prioriterat.
Allt är prioriterat.
Ja. Så man har liksom kommit bort från att okej, men vad tar vi bort? Och då, i ett försök att hjälpa dig på vägen, så har vi pratat okej, ja, men vi kan prata sekvensiering, men vi kan också prata prioritering, och i det ligger att vi ska ta väck saker.
Just det. Ja, men det är bra. Ibland, jag håller med dig i den här reflektionen, ibland så kommer man till det, ja, men allt är prioriterat.
Mm.
Allt ska göras.
Mm.
Men då får man ställa sig, vilken ordning då ska vi göra? För vi kan inte påbörja allt samtidigt, utan vi vill ha ett flow då.
Mm.
Så sen om det är sekvensering eller prioritering, men det är bara att man är noga med vad betyder de här orden då i det sammanhanget man är där. Så vilken ordning ska vi göra så att vi gör rätt saker helt enkelt? Det finns lite olika tekniker för att prioritera.
Mm.
Kan du någon?
Det kan jag ju. Jag kan den, ja just det, den ökända och smått hatade Weighted Shorted Job First från Safe.
Safe.
Och inte så smått hatade heller, men den finns ju.
Ja.
Sen finns Maskov, Must, Should, Could, Would.
Mm.
Och sen finns det en gäng andra. Du har säkert någon mer.
Ja, det finns lite olika. Men Moscow, då är det must have, should have, could have, would be nice to have. Som man på något sätt kategoriserar dem där. Medan den här hatade metoden, Weighted Shortest Job First. Det den gör är att den pratar, när tittar på något av cost of delay, pratar man om. Att man på något sätt ställer sig frågan, hur ont gör det att vi inte har det här? Och så tittar man även på duration, hur lång tid tar det att få det. Och så gör man en prioritering baserat på cost of delay och duration där. Sen finns det en... vad heter fan, det var skönt. Jag tappade det, men den highest paid...
Hippo.
Hippo, ja.
Mm.
Den
highest paid person's opinion.
Ja, där är jag. Den ska man ju inte använda.
Nej.
Så, men det är ju att det är inte en bra teknik. Så några olika tekniker, men det är viktigt. Och det kanske också, för ibland kan man ju få frågan, hur är det här prioriterat egentligen? Och då kan man ju vara bra att ha någon typ av metod eller sådär visualisering. Det är prioriterat på det här sättet utifrån de här parametrarna. Sen vilka parametrar man väljer då, det får man kanske välja lite.
Men det finns ju någon sån här, jag vet inte om så här, du hade Hippo, så finns det Wolf, är ju en annan sån förkortning som är Working on Latest Fire. Och så har de, så finns det Rhino, Really High Value New Opportunity.
Uh-huh.
Liksom skämta lite om de här avarterna.
Mm.
Och sen Zebra, Zero Evidence But Really, Really Arrogant.
Okay. Fan, nu lärde jag mig något nytt här. De är inte med i de kurserna jag är.
Nej, men det är
Hippo är med.
Mest för att påvisa avarter och kanske antipattern eller sånt som uppkommer i organisationer. All right.
Okay. Ja, men vi pratar om att prioritera backloggen och vilka tekniker man har det. Men det finns ett annat perspektiv på att man på något sätt måste förstå storleken på sina backlog items då. Och varför och hur kan man göra det då?
Ja, men varför är ju, för att det är ju lättare att, om det är lite mindre så är det ju lättare att göra det och du får bättre flow och work. Och det är bra när man sitter och tar till sig jobb att, ja men förstår vi omfattningen av det här att liksom ha, vi kommer väl komma in till StoryPoints, så är extremt kluven, nästintill lite hatisk till StoryPoints. Men jag tycker att diskussionen i varje fall om storlek är värdefull att ha för men tror vi alla att det här är lika stort eller göms det något här bakom? Och det, så det är en möjliggörare för att få bra konversation om arbetet.
Mm.
Vad var frågan?
Att
man, varför man gjorde det?
Ja.
Och hur man kan göra det med StoryPoints, det var frågan också. Mm.
Men på något sätt så måste vi förstå, alltså vi jobbar i sådana här sprintar och vi måste på något sätt förstå hur mycket arbete kan vi göra per sprint. Eller?
Ja.
Och det är, ibland så pratar man att det är någon typ av velocity man har. Alltså en hastighet. Vi gör så här många stories eller möjligtvis då så här många story points om man väljer att jobba med det.
Mm.
Och har man koll på hur snabbt man jobbar så kan man ju också göra det som kallas för forecast, alltså prioritera. För någon kommer fråga, när kan det här vara klart? Ja, om man inte vet vilken hastighet man har eller vilken storlek det är på arbetet som ska göras, då har man ingen chans. Då är det ju en ren gissning. Och så får man hoppas på det bästa. Men har man koll på, okej, våra backlog items har en viss storlek, den här har en viss storlek, vi gör så här mycket jobb per tidsenhet så att säga, eller per sprint, då kan vi också göra forecasta och säga att det här kommer att vara klart någon gång i framtiden då, med större sannolikhet. Och jag skulle också kunna säga att ibland så pratar man om trust, alltså tillit, och kan man vara duktig att säga att ja, det här blir klart och sen blev det faktiskt klart, så man inte behöver skjuta på det, så skapar man ju då någon typ av trust med sina stakeholders så att man vet vad man håller på med. Och då behöver man på ett eller annat sätt sätta någon typ av storlek på sina backlog items, är min erfarenhet.
Men det bästa är väl ändå att man hamnar i ett läge där saker och ting är ungefär lika stora.
Mm.
Det är... Och så man kan säga att de är ett allihopa.
De är ett allihop. Ja. Det är en story. Och det, faktum är att jag skulle säga att de här högpresterande teamen som jag har sett och jobbat med, där kommer man i syvende och sist i ett läge där man lyckas splitta och slicea stories till att bli ungefär lika stora. Och så kommer man att, okej, vi gör 7 sådana här stories per sprint. Och så bryr man sig inte om att de har liksom några story points och 1, 3, 5, 8, 34 som jag hade förra avsnittet.
Mm.
Men det tar ett tag att komma dit, skulle jag säga. Men man behöver hur som helst få någon kontroll på hur stort arbetet är. Och det gick ju tillbaka till den här investmodellen med size fanns ju där. Mm. Så då måste du ha en dialog om det.
Men man kan väl också säga så här att den forecasten som man också gör, den är ju mer av en liksom så här, återigen när vi inledde avsnittet när vi pratade om distribution, att man får med sig att det är en distribution, det är en liksom statistisk forecast.
Mm.
Och att du har avvikelser hela tiden och den baseras liksom på någon slags vad ska man säga, genomsnitt av hur många story points man lyckas ut. Men då finns det hela tiden, ja, men det finns ett lägsta läge och ett högsta läge någonstans där man brukar kunna se att teamet till, jag vet inte, 80% hamnar i, eller med stor sannolikhet hamnar här utifrån sitt sätt att jobba och sitt sätt att storlekssätta.
Mm.
Men det gäller ju för dig, det individuella teamet.
Mm. Bra, jag håller med om det. Vi ska gå vidare strax, men det vi har gjort nu, vi har pratat egentligen om backlog refinement som är en stor del i Scrum, men framförallt PO:ns roll, product ownern, att liksom få sin backlog i rätt shape, det är rätt typ av innehåll, de är kvalificerade, det finns acceptanskriterier, det är prioriterat på något visst sätt etc. Så man har full koll på produktskopet egentligen. Så det är därför vi pratar väldigt mycket om det. Men sen kommer vi vidare och vi har pratat mycket om det här sprint. Om vi bara rekapitulerar lite, vad var en sprint nu igen?
Det är en kort period. Vanligtvis brukar man säga 1 eller 2 veckor eller upp till 4 veckor.
Mm.
Där man, men målsättningen är att man ska skapa värdefulla leveranser ut.
Det är så, vi har pratat om det då. Och sen när man startar en sprint så gör man en sprintplanering. Vad gör PO:n där då? På sprintplanering, eller vad var syftet med sprintplanering om vi stannar där?
Tar de sakerna som är de mest prioriterade, för man har ju gjort i ordning, nu har vi pratat om refinement, så nu har man gjort i ordning, så att nu ska det egentligen bara vara, nu vet ju alla vad det handlar om och nu ska man plocka sakerna uppifrån ner, och man pratar då utifrån, man sätter ju upp något mål och så vad kan vi lyckas åstadkomma. Och i sprintplaneringen så finns det också någon slags nedbrytning då, för att nu ska det ju verkligen göras. Och då är det blir mer teamet lite mer aktiva då.
Precis, och det kan man göra. Det finns ett jävla fult uttryck, men jag vet inte vad man tittar på stories, så taskar man dem. att taska. Så, och det är en del team gör det, att man bryter ner till aktiviteter i tasks då. Det kan man också göra på en sprintplanering, men syftet är att okej, vi har sprinten och hur mycket jobb kan vi passa in där då? Då tar vi de här högst prioriterade från produktbackloggen och stoppar in i en sprintbacklog och gör en planering. som vi som team då, hela teamet, tror på att det här kan vi klara av och sätter mål då, vad är det vi kommer uppnå med den här sprinten då. Så det är väl det man gör i en sprintplanering. Det finns också, jag ska bara toucha snabbt här på något som kallas för definition of done. Det har du hört talas om, va? Mm. Det vet jag att du har. Den, jag ska bara berätta lite kanske om den snabbt då, att det har man på något sätt att, nej, vi har pratat om när vi är klara med sprinten, eller det kan vara flera gånger i sprinten, så levererar vi någonting. Så det ska inte finnas, alltså när vi är klara så är vi klara. Det finns inte mer arbete som görs senare, någon dokumentation eller någon regressionstestning eller något sånt där, utan när det är klart då kan det skeppas till kunden eller vem det är som konsumerar din produkt då. Och därför har man någonting som kallas för en definition of done, liksom en typ av checklista som man har, och den kan såklart utvecklas med tiden också. Skulle jag vilja säga om den. Bra, vi ska gå vidare här och vi måste ha koll på hur det går i sprinten. Och vad var det man gjorde då? Kommer du ihåg då? Det fanns något event.
Ja, det är daily.
Daily.
Mm. Scrum. Daily Scrum. Slash stand-up. Jag vet inte vad som är rätt ord enligt Scrum längre. Men...
Nej, det är jag lite osäker. Men daily Scrum eller daily stand-up kan man säga då. Och hur länge är en sån då?
Kort,
en kvart eller? Ungefär.
Det hade varit nice om det lyckas, om man lyckas på en kvart. Liksom. Ja. Gärna så här typ en kvart, och så kanske det finns liksom fritid efteråt. Om man hamnar i en diskussion om någonting, det är något som blockar, eller man jag har missat det med den här tekniska förklaringen, så man inte fastnar det, utan det ska vara effektivt att bara prata igenom work items. Walk the board brukar jag tycka är bra.
Ja, det är en sån precis man tittar på, vad kan vi slutföra? Mm. Det är bra. Det finns ju den andra också, att standarden är att man går runt liksom teamet och vad gjorde jag igår, vad ska jag göra idag?
Och den är väl inte lika bra eller?
Nej, jag gillar inte den riktigt, för då blir fokuset blir mer på respektive individ, mer än på vad ska vi åstadkomma som team. Då.
Ja.
Men det är väl det som är standardreceptet ändå. Så, men man tittar varje dag hur det går så att man når. Och sen om man går vidare så själva product ownern har ju ett ansvar för att hålla koll på hur det går och vad gör han eller hon där? Har du några andra idéer kring?
Utanför Daily Scrum, alltså rent generellt eller?
Ja.
Vad den gör för typ av jobb?
Ja, om vi inte tänker på Daily Stand-up så vad gör... Vad kan produktionen tänkas göra att mer för att liksom ha koll på hur det går eller kommunicera hur det går?
Okej. Bra fråga, hör du. Mm. Det är ju samma hela tiden. Vara tillgänglig för frågor är ju en viktig beståndsdel. Och sen beror det också lite grann på... Ja, men det är ju lite grann teamets uppsättning. Så här är det ju lite, att en product owner jobbar ju i liksom tre tidshorisonter mer eller mindre hela tiden. Dels, ja det kanske fler, men om man förenklar det lite, så lite, okej, men vad ska vi göra i framtiden? Så då är det mycket så här, ja men stakeholders och kolla upp detta. Sen jobbar man ju då i nutid, ja fortfarande lite stakeholders, så att ja men så här, ge dem lite lugnande ord att vi håller på med det här, det kommer bli bra kanske, jag vet inte. Men även mot teamet, ja finns det några frågor, är det någonting som är oklart? Det kan finnas dåtidsdiskussioner, det vill säga att ja, det finns en defekt, något som har gjorts. Eller så kanske det finns testaktiviteter. Lite grann, det är väl inte så mycket dåtid kanske. Men så brukar jag försöka frame in det i en dimension i alla fall. Men sen var det refinement som vi pratat om. Det gör man hela tiden och kollar nya behov och etc.
Bra. Ja, det är en bra sammanfattning. Så det pågår hela tiden och hålla koll på hur det går. Och vad ska vi göra? Hur går det med det vi gör? Och etc. Som man gör på olika saker. Du var inne på det här med relentless improvement. Var ju en sån här safe-värdering. Men man brukar prata om continuous improvement i alla fall. Och vi närmar oss faktiskt slutet här. Ska vi prata lite om continuous improvement. Så det finns två event i Scrum som är kopplade till det. Den första är sprint-reviewn. Som man har i slutet på sprinten. Vad gör man där då?
Men man söker väl återkoppling på det man har skapat under iterationen.
Så om man tänker att man gjorde en sprintplanering och sa att vi ska göra det här och vi har det här målet. Och så på något sätt, okej, kollar man hur gick det med det då? Vad gjorde vi? Klarar vi målet? Och givetvis, här kan man också, och ska man bjuda in stakeholders för att få feedback. Så man har snabba feedback-loopar då. Så det är här ibland så pratar vi om demo. Ska man dema någonting? Och ibland så tenderar den här sprintintervjun kallas bara för demo. Men det är på något sätt att man inspekterar och reflekterar en del kring vad man har gjort. Och det går vidare till nästa som är lite hand i hand med det här. Det som kallas för sprint retrospectives då. Så vad gör man där då som man kanske inte gör på rätt?
Men där tittar man mer på liksom hur man arbetar och hur man behandlar varandra och om man har de rätt effektiva metoder.
Det är helt rätt och man försöker identifiera förbättringar också. Alltså man har någon kontinuerlig förbättring. Man kanske hittar många förbättringar, men man kanske väljer ut en eller två på sin höjd och liksom det här ska vi göra lite annorlunda. Man kan experimentera och sen kan man också, som du var inne på, fira lite i början här, så att vi skulle fira någonting. Gjorde vi det?
Räntesänkning.
Den skulle vi fira. Mm. Den kan man ha ju skett. Och det i den här sprint retron så brukar man säga att det är själva scrum-teamet och så här, utvecklingsteamet, scrum master och product owner som är där och i grund och botten brukar man kanske inte bjuda in någon annan där, utan det är by the team, for the team, by the team. Men det kan man också välja lite grann, det är inte så rigid. Så nu, vi gick igenom, alltså om tittar man på det här vågskålen här, så vi har pratat jättemycket om backlog refinement. Och så de här andra eventen, sprint planning, daily stand-up, review och retro, pratar vi mycket mindre om här. Och de är superviktiga, och skulle vi prata ur ett Scrum Master-perspektiv så kanske vi hade lagt mer tryck där. Men nu är det ju ett PO-perspektiv och då handlar det om att hålla koll på sin backlog och få den i rätt shape lite grann. Så det har vi gjort. Har du några reflektioner över det här?
Men en reflektion är att det är bra för en själv att liksom komma tillbaka till de här sakerna. För man, det är som att man glömmer av det. Nu var det faktiskt länge sedan jag jobbade med det. Och djävulen sitter faktiskt lite grann i detaljerna. Men det är ju intressant också att ta det från perspektivet att men foka lite på hur produktägaren förhåller sig i Scrum Master-processen. För det är ju en väldigt svår roll att ha. Och det är ju viktigt att ha en bra product owner.
Superviktigt. Det vi inte har pratat om, ibland har man sådana setup som är en product owner, har två team och så vidare. Jag har inte brytt mig om att gå in på dem. Så här, frågeställningarna och hur skalar man upp det här, utan liksom en product owner per team är ju pratat nu, och product owner jobbar med en produkt och så vidare. Men det går ju att komplicera det här som fan och skala upp och skala ut och beroenden höger vänster, som också är en del såklart i den här rollen om man har en sån setup. Så det vi har pratat om idag är lite ett team, en product owner, en produkt, och då kan man göra så här. Sen komplicerar man då. Men rent generellt skulle jag säga att det finns, jag vet inte om det är ett talesätt, eller, men man, ibland säger man att competence trumps processes. Så att många organisationer är bra på att sätta upp processer, och som jag sa i början så är ju Scrum är ett processeromverk, så här gör man. Men jag har också sagt att det spelar roll hur, alltså att för en product owner så är det ett hantverk. Du behöver kunna prioritera, du behöver kunna slicea, du behöver förstå din produkt, du behöver kunna kommunicera. Och den kompetensen är faktiskt viktigare än att följa processen till punkt och pricka. Och det går med alla de här rollerna. Har man riktigt bra utvecklare som kan saker och ting, så är det viktigare än att man följer processen. Har man Alltså den processmästaren är egentligen Scrum Mastern som följer arbetsprocessen. Och har man riktigt bra sådana Scrum Masters så är det ju en så kallad enabler för att få ett högpresterande team som är superviktigt. Och sen här, att de här människorna är superduktiga i sina roller är viktigare. Och min reflektion ibland när jag har sett liksom det här med agilt arbetssätt och jobba Scrum eller Safe och så vidare, så säger någon att det funkar inte riktigt här. Och då tror jag att ett problem är att de här personerna som har de här rollerna, de är inte tillräckligt kompetenta. Mm. Lite hårt, de har inte tillräckligt mycket. De har bara att du ska vara Scrum Master, man bokar möten liksom.
Mm.
Och så blir det för dåligt.
Mm.
Och det är inget fel på agilt i sig, utan det är bara att människor har inte fått rätt förutsättningar att göra rätt hantverk och ha rätt kunskap.
Mm.
För om man har det, för jag har sett där det finns, ja, då blir det ju magiskt. Liksom.
Mm.
Då har man det riktigt starka samarbetet och kunna göra en grym produkt. Då.
Mm.
Så riktigt kompetenta människor och en lättviktsprocess som Scrum, då kan magi ske skulle jag säga. Och en riktigt vass PO gör stor skillnad då. Det är mina slutord här.
Mm.
Så nu tänkte jag att vi ska dra ett rep här.
Gör vi det.